We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Ni har tagit er in i Röglepoddens 211 avsnitt och det är så att man vill säga grattis till er, för det här kommer att bli ett omtalat och intressant avsnitt. Vi har två snackisar, en spelare som sägs vara på väg bort och en spelare som har förlängt, men det är inte den största snackisen. Vi ska försöka ta ett grepp om det största ryktet sedan bröderna Abbott sparkades. Daniel Roth, Linus Hallin. Så är det va?
Så är det väl. Detta har varit ett samtalsämne. Jag och Linus har ägnat många timmar åt det här ämnet sista månaden. Och det har många där ute. Senaste månaden tror jag den vanligaste frasen jag har mötts av är: vet du vad som hände? Vet du varför Cam fick sparken? Vet du vad som hände precis innan Cam fick sparken? Vet du vad som hände i omklädningsrummet? Det har du också hört, Linus.
Det har jag hört. Och när vi hör sådana grejer så gör vi oss på att kolla upp dem helt enkelt. Det är ju vårt uppdrag att göra det mot både lyssnare och läsare, och det kan vi ju säga nu att vi har gjort så långt det går.
Det här kommer att bli mycket intressant. Mycket intressant.
Ja, vill ni börja där eller ska vi ta oss an de andra snackisarna först kanske?
Du är ju mästare annars på cliffhangers, Hjelm. Så ja, vi kanske ska lämna en cliffhanger då och bara tussa oss vidare till ett annat ämne.
Du kanske bara ska sabba den och så är vi klara sen. Nej, jag tycker vi gör en liten gir. Vi håller folk lite på halster och så börjar vi med de andra två snackisarna.
Detta är alltså en vecka där vi har haft massa ämnen på ett papper och tvingats stryka ämnen, för vi är oroliga för att det hade blivit 2,5 timmar långt annars.
Så att, Linus sa att vi har nog inte tid ens att prata om vad som hände i Göteborg i lördags. Då fattar ni magnituden.
Ja.
Och vi kanske hybris och fevar upp det för högt här, men ja, det är läge att vara skarpa nu.
Ja, ja. Simon Ryfors kastar jag ur mig då. För ni plockade fram uppgifterna att han ska till Schweiz nästa säsong. Där börjar vi.
Det kan vi göra. Det var ju efter Timrå-matchen i torsdags som vi kunde berätta att han var högaktuell för att flytta till Schweiz efter säsongen. Och där var, redan då var det ju uppgiftslämnare som hävdade att affären var en done deal och att det är klart att han ska sticka dit. Och sen under veckan som har gått har ju bilden klarnat lite. Aftonbladet har skrivit att det handlar om Davos, och vi har även intervjuat Hampus Sjöström till Fornas Porsche som har bekräftat att Ryfors har en out i sitt avtal för att sticka utomlands efter säsongen. Och sen då har vi dratt ett varv till med Ryfors under den här onsdagen och kan väl, man ska vara försiktig med att slå fast grejer, men alla pilar pekar mot att han försvinner.
Så är det. 4-årskontraktet blev ett 7-månaders avtal. Hemkomsten blev en snabb trampolin. Även om man inte hoppat så högt så kom han hem och vände. Och till hösten laddar han om tillsammans med Adam Tambellini i Leon Bristets klubb Davos.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag måste säga det, när den här flashen kom, det var så här bara, vänta nu, vad är det här, va? Den var jag helt oförberedd på. Jag hade inte koll på det. Och jag kan
då är vi ännu kollegor.
Ja.
Gott att vi kan ge dig sådana presenter på kvällen.
Ja. Nu var ju inte jag precis bredvid er. Jag var ju på hemmaplan. Men det var ändå så här. Simon Ryfors. Jag menar, han skulle väl vara här i 4 år. Och ja, visst, han har haft en tung start. Men vadå? Det kommer ju fler säsonger.
Ja, alltså grejen är, jag funderar på det också, alltså hur mycket betyder de här kontraktslängderna egentligen? De betyder ju inte ett skvatt, eller?
Nej, det alltså är ju läge att sluta snacka.
Det spelar ingen roll om de skriver på för 10 år, om det finns out efter år 1, så är det ju strunt samma.
I vissa fall, men Dennis Everberg skriver på ett 5-årskontrakt och han har väl till och med bekräftat att det är inga out. Han har kommit hem för att komma hem. Så i det fallet så, ja, så stämmer det ju.
Exakt, det
men,
är ju
men han är ju undantaget som bekräftar regeln annars att de flesta...
Så i det här fallet då, så för att få hem Simon Ryfors från AHL så behövde man alltså betala en monsterlön plus skriva in en out att du får lämna för Schweiz. Det är ju ändå ganska förmånligt då för Simon Ryfors att komma hem.
Han satt och lite jäkla bra förhandlingsläge. Alla SHL-klubbar ville ha en center mitt i karriären i etablerad, liksom, etablerat sig i SHL för. Så att han satt i ett bra förhandlingsläge.
Ja, och vissa spelare är ju mer öppna med det här med klausuler än andra intervjuer. Vi brukar göra framförallt med de här prestigevärvningarna eller prestigeförlängningarna. När Rögle då skriver nya kontrakt med bärande spelare. Alltså vissa har ju då, vill jag minnas till exempel Anton Bengt som har frågat, men har du outs i det här avtalet? Och då har han sagt, nej men jag är här minst i 2 säsonger till exempel. Och har han kunnat svara, Everberg gjorde väl samma sak. Han uttryckte väl sig i något stil med att nej, de får släpa ut mig härifrån för att jag ska ingenstans nu. Det här finns inga klausuler. Så att man får nog alltid ha med sig den frågan och det svaret även från alla er som läser och lyssnar, att när man läser sådana här intervjuer om förlängningar, så att är det 5 år så kanske det de facto är ett 2-årskontrakt men bara 5 år i SHL.
Eller 1+1+1+1+1+1. Och jag menar, vi kan ju också, menar vi, säger att han har kontrakt med Rögle över nästa säsong. Det har han kanske inte. Alltså ibland står man ju och pratar mot bättre vetande. Så att, det är väl läge för den konstanta brasklappen.
Man kan väl också putta in här då spekulativt att Simon Ryfors, som ju hade så mycket att komma tillbaka till utifrån vad han hade innan han drog iväg till äventyret på andra sidan pölen, att det inte alls har blivit som han har tänkt sig när han då, som nu verkar, då, lämnar igen. Okej, vi har ju kunnat se att han inte har producerat som varken han eller alla har förväntat sig. Men ändå, det är bara ytterligare en signal att det här blev inte alls vad han trodde.
Nej, det tror jag varken Rögle eller han är särskilt nöjda med liksom, utkomsten av det. Han kom hem för att vara en stjärncenter. Den rollen har han inte lyckats leva upp till. Nu, jag sa för en vecka sedan att Rögle har redan ett ganska dyrt lag och inga dyra kontrakt som går ut. Nu frigörs ju en jättelön. Rögle måste in i en svår match och jaga en toppcenter. Det är många som vill ha toppcentrar. Den är tuff och säkert att hitta. Men de har ju frigjort bra med pengar i alla fall.
Och det är väl ännu lite mer nu som talar för att ersättaren till Adam Tambellini i alla fall finns i just Davos, med tanke på att Leon Bristedt spelar där. Och har de då gjort klart med både Tambellini och Ryfors, så har de inte fyllt hela sin kvot av utländska spelare, men en god del. Och sen finns det ju jättekonkurrens om Bristedts signatur, inte minst i SHL med Linköping och annat som där han har anknytning till. Men att Ryfors ska ner just till den klubben pekar ju mot att Ryfors ska åt andra hållet. Eller Bristedt, förlåt.
Och apropå långa kontrakt, det för väl oss till Lukas Ekeståhl Jonsson då, som enligt Hockey News har skrivit på ett förlängt sitt kontrakt, ett långtidsavtal med Rögle.
Ja, vad säger ni om det?
Lite förvånad måste jag säga. Sa väl redan när Rögle signade honom att, och det höll väl ni med om, vill jag gissa, att man var lite osäker på om han var frälsaren som skulle stag upp detta. Han har ju, tycker jag, pendlat i prestationer. Har en jättestor offensiv uppsida, men har också haft lite strul i andra änden av banan. Och det vi har hört är ju, vi har ju också samma uppgifter här under onsdagen, att det rör sig om ett långt avtal. Vad nu det innebär, det vet vi inte, apropå tidigare diskussion. Men lite förvånad över att att den förlängningen kommer över så lång tid som det ju verkar vara.
Jag delar den förvåningen. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli så. Jag trodde att trodde kanske att Rögle skulle välja att gå åt ett annat håll där. Men det är intressant. Men det kan jag också fundera på när jag gick till redaktionen här. Att visst, Rögle har så mycket kontrakt på backsidan, men kan också vara så att det är ganska bred utrensning efter denna säsongen. Gregoire, hej då. Bischel, hej då. Brandon Davison, most likely, hej då. Adam Engström, hej då. Viljan, en stort frågetecken.
Lesund, gigantiskt frågetecken.
Det är sex backar out liksom. Varför står du och skrattar, Hjelm?
Ja, väl, det blir lite komiskt när du står och tar farväl till mängder av spelare här. Du bara radar upp dem.
Det finns väl även ett frågetecken för Samuel Jonsson, får man säga, som har ryktats bort tidigare under säsongen, även om han har kontrakt.
Ja, men det är väl han och Ludvig Claesson.
Frågetecken där med.
Ja. Alltså det är en backsida som de knappt liksom, finns ett enda namn som man kan liksom så tejpa upp på väggen och säga att här har vi en pojk som är kvar till hösten och som ska in på hierarkiplats nummer X.
Det är väl Kapla som får sällskap av Ekeståhl nu då?
Exakt. Kapla är väl faktiskt den enda man kan göra det med som har förlängt 2 år till efter denna.
Jag har inte tänkt på det nu för nu när du radar upp alla namnen, men du har ju helt rätt i det. Alltså vilken ombyggnad det kan bli på försvarssidan inför nästa säsong.
Ja, men det har ju varit en snackis. Det är andra, tredje säsongen i rad som det är en snackis, och de flesta är väl överens om att det är en felbyggd backsida. Att liksom, det blev ju någon slags domen över sportchef Chris Abbotts jobb liksom. Och nu får Hampus Sjöström liksom ansvaret att bygga om den här backsidan. Det är klart, man kan kanske inte, han kanske har kommit till slutsatsen att jag kanske inte ska hitta 7 backar där ute på marknaden som ska hinna. Vi har en Ekeståhl som har jättefina uppsidor på vissa sätt. Han chefar i ett powerplay och är liksom en offensiv kraft. Men det är också en back som har haft otrolig lön denna säsongen. Jag kan liksom inte tänka mig att det är på de höjderna, för att då är det ont i kassan.
Alltså när han är bra offensivt i Ekeståhl så har han ju någonting som sticker ut. Alltså han har en rörelse, han har en framförallt tycker jag också ett passningsspel, ett modigt passningsspel som gör att han hittar luckor som inte många andra backar gör. Även om det kostar ibland när det blir felpassningar, så har han en fin uppsida där. Så att man kan väl förstå att den typen av svenska backar inte växer på träd heller. Men jag tänkte väl att han skulle ha presterat på en lite högre nivå över de här, vad är det, 15 matcherna han har spelat eller något sånt nu, för att den förlängningen skulle komma precis just nu. Men det är också konkurrens om den typen av backar på marknaden.
För man har ju faktiskt inte fått en känslan att Rögle står och faller med extra loser. Det var någon match nu, han var borta, någon bortamatch. Man får ju inte den känslan, jäklar, tungt avbräck i försvaret. Men det är kanske också så att han är ju kanske lite ett offer för systemet också, men riktigt stark, defensiv, ramstarkt. Säg en, liksom en frisk och kry Erlend Lesund i sina glansdagar hade ju kanske varit en perfekt partner. Så det är kanske så att ser att framför sig, om man får tillåta sig att flytta in i Hampus Sjöströms hjärna utan att ha access där, att de kanske ser det. Han har ett stort offensivt register ihop med en stadig defensiv pjäs, så har vi ett bra SHL-backpar där.
Indikerar detta någonting på åt vilket håll Rögle rör sig mot tränarna nästa säsong?
Oh.
Svår fråga. Nej,
det är
det inte
svårt att säga.
Spontant nej. Eftersom alltså alla indikationerna man... Det kanske inte är så, men de indikationerna man får när man har pratat med klubbdirektör, tillförordnad sportchef, säger ju det att Rögle inte är extremt långt fram i sin rekrytering vad gäller ny huvudtränare. Sen kan det vara så att det finns ett papper påskrivet någonstans inför nästa säsong. Det vet ju inte vi. Men känslan är ju, jag pratade med Hampus Sjöström om det senast i söndags, han sa att ja, men något i stil med att nu bör vi komma till ett läge där vi har en idé om vilken typ av tränare vi ska ha in. Alltså att de börjar, nu bör man närma sig en önskelista. Alltså så det lät ju inte som att, han sa ju inte direkt att nu är vi nära att presentera någonting. Det känns som de är två steg bak från det stadiet.
Samtidigt känns det som att det blir allt mer klart att det nu är ingen superstor damm. Om man inte vill gå på något tränarspår som är liksom någonting som inte riktigt ligger i pipen eller ligger i det förväntade spektrat. Liksom. Niklas Eriksson var en kandidat när han förlängt, när han blev tränare i Örebro och kvar där på år framåt. Philander i Oskarshamn har väl känts som en sån, kanske som kan komma loss och bli tillgänglig på marknaden. Det namnet avfärdade ju egentligen Hampus Sjöström i vår intervju, även om vi har fått uppgifter på att liksom Rögle har ska intresserat sig där, så lät det ju inte så på Hampus Sjöström. Och sen är ju marknaden, där är inte många namn kvar.
Nej, Hedberg blir ju ledig nu i Örebro och sen finns det väl några intressanta namn i Allsvenskan i vissa klubbar och sådär, men det är inte så att man har fem solklara kandidater framför sig som har ett kontraktsläge där Rögle har läge och gå in och norpa dem. Det är ju Tagnes och de här, men de sitter ju på avtal. Det är ju, jag är Philander också, men Philander känns ju mer lite oklar, för när man har hört med personer som har koll på Oskarshamn och Oskarshamns läge, så låter det lite som att ja, men, om Oskarshamn klarar sig kvar i SHL, då tränar han dem, men om de inte klarar sig kvar, då är det ett annat läge. Alltså det känns som att det kan finnas klausuler även i hans kontrakt utan att veta.
Samtidigt känns det som Philander är lite som var läget med Abbots innan de fick sparken, att är det inte sista resan? Det har gått många år nu och det har gått tungt i vinter. Liksom. Är man inte framme vid någon slags liksom nystarts-vibe?
Jag hade ju inte... Alltså om vi då bortser bara från Philanders kontrakt och det, om han är ledig eller inte. Alltså om han hade haft utgående kontrakt nu, så hade jag ju inte alls blivit förvånad om det hade varit han som hade rekryterats, alltså av Rögle. Jag tror att det är ett namn de skulle kunna vara sugna på.
Det tror jag också. Samtidigt mot bakgrund av vad som finns, hur liten dammen är, så skulle jag inte bli förvånad om det inom närmaste liksom, presenteras en tränarstab som är ganska platt i hierarkin. Alltså inte någon slags delat ledarskap, liksom, men att Roger Hansson finns kvar, Max Bolin finns kvar och att man hittar en tredje pusselbit som på något vis komplettera de som är någonting annat kanske än Janne Larsson, men och kanske inte att det är ett fyraårskontrakt utan liksom nästa år också liksom får köpa sig lite tid, jag vet inte, en assisterande tränare till eller någon som lägger sig liksom snäppet ovanför Roger Hansson och får någon. Jag har svårt att se att det kommer in en sån här riktig, här är jag, nu kan ni gå och flytta av kronor, Max och Roger liksom.
Jag kan inte, när du stod och pratade nu så bara dök Corey Murphy upp i mitt huvud. Att, Corey Murphy 1+1, in och se om detta blir bra. Du är omtyckt i truppen. Har väl jobbat med Roger Hansson tidigare. Står för det här lugna ledarskapet. Ja, jag vet inte.
Nej, varför inte?
Då har ni faktiskt svarat på Sibbes fråga. Vem tror ni står som huvudtränare i Rögles bås nästa säsong? Ja, ni kanske inte svarade exakt på vem ni tror, men...
Ja, men då, varför inte Corey Murphy i så fall? Alltså det, någonstans finns det ett signal, är det Roger Hansson tränare, huvudtränare eller är Corey Murphy tränare? Det kan väl ändå signalera lite olika saker, eller?
Mm.
Men vem skulle vara huvudtränare då?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Benny Banan frågar ju...
Benny Banan? Är det ett ex eller?
Ja.
Benny Banan.
Jag tänkte att nu kommer ni säkert studsa till här. Det gjorde ni! Men han hade ju också frågan Johan Hedberg, frågetecken, nästa Rögle-tränare, frågetecken. Men det tror ni inte då?
Alltså jag vet inte. Det är som jag sa någon gång innan. Vad vet man om de här tränarna? Man bedömer dem utifrån vad man ser att deras lag presterar, och där känns inte Johan Hedberg glödhet. Samtidigt så byggde han ju någonting i Mora som såg väldigt intressant ut, och det finns väl många skickliga tränare som har fått sparken och som studs om i en annan klubb och visar sig vara bättre än de resultaten visar, så det är jättesvårt, men han är, det känns ju som en sympatisk människa och han har ju mycket av Ja, men varför inte? Han kan väl också vara en kandidat, alltså, till att, precis som Corey Murphy, till att komplettera dem. Varför inte?
Ja, alltså Rögle kickade ju Dan Tangnes en gång i tiden och nu tycker ju de flesta att han borde vara överst på önskelistan, så att mycket kan ju hända. Och som tränare har du ju oftast någon sparkning på ditt CV under en karriär.
Björn Hellqvist har väl också fått sparken av Rögle?
Han är det många tränare som har fått sparken av Rögle?
Ja, det är rätt många faktiskt.
Roger Hansson har väl också fått sparken av Rögle?
Ja, jag tror, undrar om inte Micke Gart har fått sparken två gånger som tränare.
Kenny Jönsson har väl också fått sparken av Rögle?
Ja, jag tror det.
Har du fått sparken av Rögle? Inte än?
Ja, jag har sparkats många gånger.
Vi kommer aldrig att sparka dig, det kan jag lova.
Men låt säga att Rögle gör det bra nu under våren, att de får till en schysst avslutning. Då kanske det ändå är Roger Hansson som är huvudtränare nästa säsong. Vi ska inte glömma bort det.
Nej, det ska vi absolut inte göra. De har väl än så länge säkert fått liksom, vissa effekter av detta som de hade hoppats på. Så att, det tror jag.
Vi har en intervju som du har dragit in, Daniel. Vi kommer att ta den i samband med Linus träningsrapport. Vi har fler lyssnarfrågor. Vi ska snacka om damerna som går riktigt bra. Men jag tänker ändå att vi ska försöka ge oss ut på lite minerad mark här.
Nummersegmentet, eller? Du nämnde inte det. Är det det?
Det är dit vi ska redan. En freudiansk bortglömning. Mm.
Vi kommer dit, Hjelm, vi kommer dit.
Det är ju för sig minerad mark om något.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Men jag tänkte på det största ryktet. Ska vi ta oss an det här? För det kan nog bli rätt många av er som lyssnar där ute som spetsar öronen och som kanske, ja, vi får väl se hur ni kommer att reagera och agera på detta. Jag lämnar över ordet till er för att jag tar och backar lite grann, feg som jag är.
Men du, vi vill att du lyssnar noga och ställer frågor, för det är mycket möjligt att man missar någonting som är intressant.
Ja. Det kan jag ta på mig.
Men vi brukar ju säga, vi brukar ha en grundinställning att vår uppgift är inte liksom att dementera andras rykten eller dementera rykten. Liksom. Nej, det stämmer inte att han är på väg dit. Liksom. Vi jobbar inte så. Men vi har ändå kommit fram till att det här ryktet som vi närmar oss nu, jag har aldrig varit med om att ett rykte har varit så långlivat, så intensivt i styrka och framförallt presenterats med sån säkerhet och växt till en sanning.
Nej, inte jag heller faktiskt. Och efter att Abbas har fått sparken så är detta ju det man har fått höra mest och flest gånger av människor man har pratat med på stan eller som har tagit av sig eller tipsat och sådär.
Och som Linus sa, det händer ju ofta att vi får, att vi hör ju också massa rykten och vi måste ju i vissa fall, eller i de flesta fall agera på dem. Vi måste ju ställa oss frågan, stämmer detta? Är det sant? Och så försöker vi ta reda på det. Många gånger kommer vi fram till att det här kan inte vi leda i bevis eller det här går inte att skriva om. Mm. Så att många gånger så når det ju liksom aldrig ut. Ni där ute har ingen aning om hur mycket tid vi emellanåt lägger på att ta reda på om det faktiskt finns sant. Det ska vara sant. Vi ska veta att det är sant om vi ska skriva om det.
Det handlar om trovärdighet för oss jämt emot er som lyssnar och läser att ni ska ha tillit till oss att det vi berättar att det ska ha bäring.
Och det här ryktet är någonting som många av er, kanske i alla fall många som följer Rögle, hört av sig till oss om och ifrågasatt oss om varför skriver vi inte om detta?
Jo, det får man ju alltid väga in att det finns folk som tycker liksom att ni är fega som inte gör detta, men det handlar inte om det. Men så, för att tala i klarspråk, så sent som idag kom ytterligare två, de sista två fram till mig och sa: har ni hört liksom, vad som hände? Vet du varför? Du vet väl varför liksom Cam fick sparken? Eller du vet vad som hände precis innan Cam fick sparken? Du har hört om bråket i omklädningsrummet. Och egentligen bilden som målas upp är ju ganska entydig.
Ja, det får man säga. Bilden som målas upp och de tipsen som har kommit om detta säger ju att det ska ha varit ett slagsmål.
Snedsträck, handgemäng, slagsmål är väl
man har hört alla möjliga versioner, men en incident mellan Cam Abbott och Riley Sheen.
De ska ha rykt ihop i omklädningsrummet.
Efter en match, ja. Och efter detta då så ska Brian Abbott ha fått sparken.
Och efter detta har ju Riley Sheen också lämnat Rögle. Så någonstans har ju huvudpersonerna, det passar ju historien på något vis, att de är ju borta nu från omklädningsrummet. Och vi har gått ganska långt för att gräva i detta, för att jag har aldrig fått så många liksom människor som är helt säkra på att detta har hänt. Detta är 100% i uppgifter.
Mm.
Men nu kan vi väl ändå avslöja motsatsen.
Ja, alltså vi gör ju vårt journalistiska arbete genom att kolla sanningshalt i såna här grejer. Vi måste kolla upp detta grundligt, detta påverkar människor och det de sysslar med. Vi måste gå till botten med det och sen så skriver vi om vi tycker att vi har tillräckligt på fötterna för att göra det. Det är vårt ansvar. Och därför har vi ju kollat de här uppgifterna de senaste veckorna med olika typer av källor och kommit fram till, när vi har gått till källorna inifrån, alltså inifrån omklädningsrummet, till slutsatsen att detta har inte hänt. Det är ett falskt rykte som har gått och fortsätter att gå.
Och vi har, det är inte folk som känner folk på insidan. Vi har förstahandsuppgifter från mellan 5 och 10 människor på insidan.
Mm.
Som alla säger samma sak. Det är inte ens liksom ingen rök utan eld. Det har inte varit lite. Det har inte hänt någonting. Detta påstådda bråk har inte ägt rum. Det är ett falskt rykte.
Det är det vi har kommit fram till i vårt arbete.
Den brasklappen måste vi kasta in. Vi har inte varit där inne, så vi kan inte säga att detta har inte hänt. Men det är mycket länge sedan jag, och jag tror jag delar den känslan med dig, det är länge sedan vi var så säkra på någonting som att vi kan slå fast att det har inte hänt.
Mm.
När ni har närmat er era källor, alla de personer ni har pratat med, vad har kroppsspråket sagt? Har kroppsspråket sagt samma sak som munnen har talat på de ni har träffat?
Man är lite detektiv, men faktum är att den har ju varit, det har varit identisk. Och det ska också ses, det är människor som inte har någon anledning att skydda Cam till exempel. Som inte sitter liksom i samma båt som honom. Men det är väl vår... Det är väl ändå bilden vi har fått fram, att de är också mycket medvetna om det här ryktet. Det har cirkulerat, det har snackat i Rögles omklädningsrum om de här uppgifterna också.
Det har det gjort.
Och de ställer ju sig lika. Men det är en genuin förvåning, skulle jag också säga.
Ja, förvåning, eftersom det måste ju ha uppstått någonstans innan och fått sånt fäste som det har fått. Och det är därför vi också, du sa i början i dag att vår uppgift är inte att dementera någonting, men vår bedömning är ju nu att det här ryktet, de här uppgifterna är så pass starkt, det är så pass cementerat i Ängelholm med omnejd att vi känner helt enkelt att det har en relevans för oss att ta upp det här och prata om det, och vi har gjort vårt journalistiska jobb så långt det går, för att, hade vi kommit fram till motsatsen så hade vi skrivit det såklart.
För det var det första vi sa. Det är klart att har vi en situation där en tränare har varit i slagsmål med en spelare, det är en nyhet som vi inte ryggar för att skriva. Men vi måste veta, vi måste börja med att ta reda på om den stämmer.
Ja, och det hade ju varit oavsett om någon hade fått sparken eller inte. Alltså hade det hänt i ett omklädningsrum och vi hade fått nys om det, då hade vi gjort samma process för att ta reda på fakta.
Då ska väl jag göra mitt journalistiska jobb här också och ställa kritiska frågor till mina kollegor, eller? Nej, men,
tycker jag.
Ja, nej, men jag står och funderar på här, som ni säger också, att de ni har pratat med, alla ger samma unisona bild. Detta har inte hänt, och man har reagerat med förvåning. Och ni säger också att de är medvetna om ryktet. Skulle det kunna vara så att de ändå, jag vet ju inte själv vilka ni har pratat med, skulle det kunna vara så att de har pratat sinsemellan och kommit fram till att kommer det några frågor om det här, då svarar vi så här.
Tror man att vi har diskuterat det scenariot också, och låt mig vara tydlig med att vi har olika källor här och det är vattentäta skott. Jag har ingen aning om vem Linus källor är, Linus har ingen aning om vem mina källor är. Källskyddet gäller livet ut.
Ingen har någon aning om vilka våra källor är.
Nej, så är det. Men nej, det har vi såklart vägt in. Och allting läggs i skålar. Och när man har alla fakta på bordet så kan man komma med en utfästelse. Och tvivlar jag, så skulle jag inte uttryckt mig som jag gjort. Därför är jag, känner mig trygg i tanken på att detta har inte hänt.
Har ni fått någon känsla då för hur har detta ryktet i så fall kunnat uppstå, om det nu då visar sig vara att det är ett rykte och ingenting annat?
Nej, men jag har en teori om hur det har kunnat få fäste. Om jag får spinna vidare på frågan. För att det är ju så här, Cam och Chris Abbott har ju varit så otroligt förknippade med Rögle. De har tagit klubben från en platå och tre steg upp och lagt den där istället. Och sen får de sparken trots kontrakt över, ja, vad var det nu, 2 år till tror jag det var. Strunt samma. Men då söker ju folk då efter, precis som vi har gjort, efter en utlösande faktor. Alltså man gick ju hela tiden med, vad är det som har hänt? Alltså det måste vara någonting som har hänt. Vad har liksom triggat igång detta att de ska få kicken i det här läget? Det är massa matcher kvar att spela. Många har tyckt att de borde fått chansen att reda ut detta. Alltså och sen sagt tack och hej efter säsongen med tanke på deras historik. Där är någonstans min teori att folk har letat efter en anledning, en trigger till detta. Man har hört det här, de här uppgifterna och tänkt att logiskt, där har vi det. Så måste det vara. Nu, där är liksom pusselbiten som saknades, där var den. Så måste det ha varit. Det är min teori.
Det är en bra teori. Sen tror jag faktiskt också att Rögles ordförande Håkan Eriksson bidrog lite till det här i intervju som du gjorde, Hjelm. Så frågade du om det är någonting mer förutom resultaten, och det indikerar han att det var. Och när du frågade vad är det då, då svarar han det håller jag för mig själv. Och det är ju faktiskt ett uttalande som uppmuntrar till spekulationer. Det antyder ju att det finns något mer som inte är sagt. Det tror jag faktiskt är en liten pusselbit i sammanhanget. Men sen är det ju också som du säger, Linus, man vill gärna ha, vi människor funkar nog så, vi vill gärna ha en förklaring. Men som någon av min blandare har sagt, liksom att resultaten är ju, resultaten talar väl för sig. De hade ett av SHLs dyraste lag och de har presterat som ett av SHLs sämsta lag. Så att resultaten hade ju räckt långt som motivering.
Ja, och det glöms ju snabbt bort också hur förra säsongen såg ut. Då var ju Rögle nästan exakt samma läge under hela grundserien. Lyckades nå play-in och tog sig vidare och gjorde en okej matchserie mot Skellefteå. Och sen då kom storsatsningen, stjärnnamnen, Arbols, Ryfors hem, det nu ska hända. Och då någonstans så blev det ju lite så att den här förra säsongen glömdes bort, eftersom nu är det guldribban som har lagts upp. Nu ska Rögle över den istället. Och slår man ihop de här två säsongerna, som de två sista säsongerna Abbott gjorde, så har det ju sett nästan likadant ut och nästan lika illa ut resultatmässigt. Så att det är klart att det skulle kunna vara nog för en styrelse när man har plöjt ner så mycket pengar för att ta det här obekväma beslutet också.
Ja, sen verkar det ju vara så att det ändå har funnits läger i laget.
Absolut.
Alltså när vi pratar om spelare så.
Jag ska absolut inte säga att det var resultaten bara. Men resultaten väger nog tyngre än vad folk tror. Och sen har man ju förstått på spelarintervjuerna efteråt att ledarskapet har också spelat in. Det har man ju förstått.
Det kan ju vara det som Håkan Eriksson syftade på, fast han inte vill säga det. Det vet inte jag.
Det kan det mycket väl vara, men i liksom det outtalade, ju luddigare, ju otydligare man är, desto mer öppnar man ju för spekulationer. Det är ju ändå kommunikationsvetenskap 1A.
Jag skulle ändå vilja ställa en fråga till er.
Det är lite som min sanning nu.
Ja. Ja, min sanning med Daniel Roth och Linus Alin. Nej, men alltså, alla vet vi ju hur människor funkar. Många av oss tycker om att prata och prata om andra, och skvaller finns med som en parameter överallt i samhället. För att någonstans sätta punkt för detta, när ni har pratat med era källor, ni har inte fått någon känsla om att det har kommit fram något om att, ja, men det började med, det var ett tjafs mellan de här två personerna, och sen, men det är ingenting mer. Och sen så när det går från mun till mun till mun och man söker efter förklaring, så landar det i handgemäng. Det har inte fått någon sån indikation heller då?
Nej, det är det som är en grej, att det är liksom ingen liten situation som har förstorats. Det är en situation som inte har ägt rum. Det är det vi tycker är intressant. Och vi tycker att det är intressant att det vägrar släppa taget och att det har blivit till en sanning. Men det är klart att jag har funderat jättemycket på, men varför? Då finns det någon som har en agenda som passar det någon att den här versionen kommer ut? Liksom? Eller är det bara, det är kanske bara tidens melodi, men med sociala medier där alla är någon slags ansvarig utgivare, så folkets domstol liksom, den jobbar ju med att liksom gripa, åtala och döma på 3/4, och sen är liksom domen förkunnad, sen går man vidare och sen tänker man inte mer på det. Men det någonstans så blir det ju ett eftermäle, och man tänker kanske inte riktigt på, men det är ju rätt skrämmande, inte bara i detta, med liksom konsekvenserna av liksom att det finns någon slags osynlig folkets domstol som jobbar oavbrutet i offentligheten.
Jag tror att många som lyssnar kommer att också kanske tänka apropå det spåret, ja, men ingen rök utan eld-grejen. Alltså, det måste ju ha hänt någonting, annars hittar man bara på något sånt här.
Exakt, och det är ju det jag är säker på, att det har inte ens rykt i det fallet. De har säkert haft, det har säkert funnits meningsskiljaktigheter, och medan en bild som växer med liksom att det här delade läger, tappat en del av omklädningsrummet, andra var säkert på Abbotts sida. Detta har inte med att göra med beslutet som fattades, det är bara liksom, eftersom en situation, en påstådd incident har blivit så stor och till en etablerad sanning, så är det ju värt att ta upp i det här sammanhanget. Och inte minst eftersom det har inte varit någonting mellan de här två. Efter allt liksom detektivarbete vi har letat fram, så säger alla indikationer det. Det har inte varit någonting.
Nej, och det är ju vår slutsats. Sen för alla som lyssnar och alla som läser har såklart att dra sina egna slutsatser. Men återigen, vårt uppdrag är ju att kolla sådana här uppgifter, och i så fall finner vi sanningar, motsatt grejer som vi gjorde nu, så skriver vi ju dem. Det är vårt uppdrag. Men i det här fallet har vi ju kommit till en annan slutsats.
Och så är det som en engångsföreteelse. Jag tror inte så många andra gånger vi kommer att stå och diskutera ett påstått rykte och bena ut det. Men eftersom vi har gjort jobbet och det är en så stor snack, så tror jag att det intresserar många som lever med den här klubben.
Om det nu finns någon där ute som lyssnar och tänker så här, ja, men låt säga att ni hade fått fram motsatt slutsats, att det faktiskt hade skett. Hade vi berättat det då?
Det hade vi.
Ja, det var ju hela grundpremissen, var ju att kolla de här uppgifterna och få alltså kolla sanningshalten, och för att kunna ta ett journalistiskt beslut därefter, ska vi skriva eller inte skriva beroende på vad vi får för uppgifter. Hade vi fått från de här källorna då att detta har hänt, då hade vi självklart skrivit det. Det är ju vårt uppdrag gentemot våra läsare och lyssnare och alla som följer oss, att vi ska gräva i sånt här och vi ska vara obekväma och vi ska inte rygga för den här typen av uppdrag.
Och eftersom man har hört alla konspirationsteorier, så kan jag till och med hitta på en till i mitt huvud, att eftersom vi fick någon slags exklusiv intervju med Bröderna Abbott, så skulle det kanske sitta någon under sten och säga att, men det skulle ni förmodligen inte skriva det, eftersom de var schyssta mot er, så ska ni vara schyssta mot dem. Men det vill jag ändå, det behövs kanske inte sägas, men det har aldrig varit någon, det har inte funnits ett enda villkor, aldrig varit ett villkor att ni får inte ställa den frågan, eller den svarar jag inte på. De har svarat på alla frågor som de har fått kastade på sig, så att hade vi lett detta i beviset att det stämmer, så hade vi gått ringt upp Cam Abbott och bett han ge sin version av detta. Vi hade ju naturligtvis inte skrivit utan att ha pratat med alla inblandade.
Men då agerar jag kritisk läsare här då gentemot dig. För du gjorde en lång intervjun med Abbottarna efter de hade fått sparken. Varför ställdes inte de här frågorna då?
Bra fråga, för att vi pratade om det några dagar efter. Typ två dagar eller dagen efter eller två dagar efter började den här historien cirkulera. Hade jag haft den, det fanns all tid i världen att ställa alla frågor. Det fanns inte en enda fråga som de ryggade för eller sa att det där vill vi inte prata om. Hade jag vetat det när jag satt med dem så hade jag ställt frågan. Men jag vill också säga att då när vi publicerade det, då var det fortfarande ett så... Den här stenen har ju växt liksom som en lavin på en månad. Vid det tillfället var det ju att betrakta som ett av många lösa rykte. Jag har hört många sjukare rykten än så. Men då var det ett rykte.
Vi ska sätta punkt för det här, men jag gör det med en fråga. Tror ni att det blir en punkt på den här historien nu?
Det vet jag inte. Det får vi andra lösa. Nu har vi gjort vårt i alla fall. Nu går vi vidare.
Mm. Det gör vi. Ska vi kasta oss över en träningsrapport och en intervju?
Ja, men det kan vi göra. Jag och Linus var på träningen tillsammans idag. Och istället för att visa när vi har ältat så mycket så kan vi väl säga att jag pratar med Max Bolin. Eftersom Roger Hansson syntes inte till på isen. Så jag frågar lite om de här frånvarande spelarna. Så vi kan väl lika bra lyssna på Max här och nu.
Roger Hansson var inte på is. Är det sjukdomar eller en dag för dag?
Ja, men det stämmer. Vi har ju haft sjukdomar i laget som har gått lite. Det har liksom jobbat runt det lite genom hela truppen kan man säga. Så att nu är det Rogers tur att bli frisk här.
Är han med imorgon eller?
Det hoppas vi verkligen på. Han känner sig mycket bättre under dagen. Så att hoppas han kommer imorgon.
Och status med Daniel Saren blir pappa i natt förstår jag. Då får man ledigt från träning.
Ja, det får man. Vi hoppas att allt har gått bra och att han mår bra och familjen mår bra.
Men spelar imorgon med er eller?
Vi vet inte riktigt än hur det ser ut inför imorgon. Men vi hoppas han kan vara med såklart.
Michael Kapla och Felix Nilsson såg inte heller på is. Har du någon slags update kring dem?
Sjukdom båda två.
Aktuella för spel imorgon?
Det får vi se imorgon.
Okej, med några dagars distans till det vi var med i Skandinavien mot Frölunda. Vad är de bestående intrycken?
Några samlade reflektioner som vi har. Nummer ett så känner vi att första perioden har vi... Den är helt klart Frölundas. Vi möter ett lag som har hög intensitet från start. Vi klarar inte av riktigt att lösa deras press nerifrån. Det vi gillar och som vi reflekterar är att jag tycker vi håller oss till vårt spel. Vi kommer tillbaka in i andra perioden och någonstans att vi höjer vår nivå. Vi anpassar oss inte efter motståndarna. Vi har skapat och under en lång tid här nu försöker skapa en trygghet i vårt spel. Det är vi nöjda med att vi klarar av och genomför en andra period så som vi gör. Spelet med puck höjer upp kvaliteten. Sen svänger ju pendeln igen i tredje och där hade inte vi riktigt energin att matcha dem över 60 minuter.
Sett till vad ni har stött på tidigare, det kändes som att det var ett kraftigt uppgraderat motstånd jämfört med de sista matcherna. Kändes det så, eller?
Ja, men Frölunda har en bra trend och svåra att spela på mot bortaplan. Även fast vi känner nu att vi inte är långt ifrån. Så att alla lag är bra i den här ligan, stor respekt för alla lag, men möter ett starkt lag. Absolut.
Ni har haft ansvaret nu ett tag och ni vill sätta er prägel på detta. Hur långt tycker du att ni har kommit i den processen med att prägla det här på sättet som ni vill?
Tycker vi har kommit en bra bit. Vi jobbar mycket med att höja kravbilden varje dag. Vad vi gör på våra träningar, hur vi genomför dem, hur vi ska spela. Höja kravbilden över 60 minuter.
Hur höjer man en kravbild?
Man höjer en kravbild genom att höja intensiteten på träningarna. Genom att höja kravbilden på besluten över 60 minuter. Det jobbar vi med.
Oskar Pettersson som var i den här JVM-bubblan med Sverige. Sen har han kommit tillbaka till vardagen och landat in hos er och varit lite utanför laget. Hur ser du på hans säsong så här långt? Hur ser du på det som han gjorde på JVM? Och vad vill du att han ska prestera för er framöver?
Men Oskars säsong har ju varit... lite upp och ner. Den har varit lite ut och den har varit lite in. Och som alltid när man är väg på JVM så blir det ju som du säger själv, en JVM-bubbla. Han ska komma in i rullarna här nu och han har stora möjligheter att slå sig in i det här laget och få spela. Så det spelades mycket hockey när han var borta också här i Rögle, och vi genomförde en väldigt stor förändring under hans tid i JVM. Så att han behöver också tid att anpassa sig till sättet vi vill spela på, och har gjort det bra här på träning och är med tillgänglig som alla andra i laget inför match.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Jaha, Max Bolin. Hörde ni där? Och han pratade om en höjd kravribba. Det har vi hört ett par gånger nu från den ledarstab som är. Var det inte tillräckligt höga krav tidigare? Ställer jag mig frågan då.
Jag vet faktiskt inte.
Det känns orimligt någonstans att tänka Cam Abbott låga krav. Jag får inte ihop den kombinationen.
Samtidigt, jag vet inte om man ska jämföra med innan och efter Abbott. Jag tyckte mig höra Roger Hansson snacka efter den här Leksandsförlusten, var det väl om just det här att nu måste vi höja kraven. Så det är kanske att Bolin syftar på, alltså sen 3 veckor tillbaka eller 2 veckor tillbaka i tiden snarare än 2 månader tillbaka i tiden också.
Ja, men de snackar ju mycket om att sprida ledarskapet och att liksom göra fler människor involverade. Jag tror ju inte att det är någon liksom riktad passning mot att nu har vi levt under Abbotts låga krav här i 6 år, så nu måste vi höja dem. Jag är otroligt svårt att tänka att det är liksom i den dammen han fiskar. Jag tror det handlar om att liksom, nu har de shapat upp någonting här, nu måste de liksom lyfta detta och lägga fler stenar på varandra på det de har påbörjat.
Och ni hörde ju då också vilka som eventuellt är borta till matchen mot Luleå på torsdagskvällen.
Precis. Men vi kan väl dra igenom kedjorna då bara och backparen som det ser ut på träningen. Och då är det Bixel med Davidson. Viljanen går in där på gick in på Kaplas plats. Under träningen i alla fall får man se om Kapla spelar.
Med Engström.
Precis. Och sen Jonsson med Ekestol Jonsson. Och då i ett sista back på Gregoire med Claesson. De som varit utanför truppen de senaste matcherna.
Ändå en notering att Thomas Gregoire, han kämpar på träningen. Varit utanför laget i ett par veckor och ser ut att vara fortsatt utanför framöver. Men det verkar inte vara någon ny klubb i sikte där ännu i alla fall.
Så är det. Kedjorna då är ju intressanta. Där blir ändringar. Exakt hur många återstår väl att se. Men Saar då som nyligen har blivit pappa. Kommer han till spel så spelar han med Evoberg och Ryfors. Alltså den tidigare succéskedjan från några säsonger sedan. Återförenade får på hans plats träna Isak Solberg från J20. Och jag intervjuade även Ryfors efter träningen som sagt. Och han bekräftade då att tanken var att de tre skulle lira ihop mot Luleå. Och sen en annan enhet med Tambellini, Abol, Sandin och Oscar Pettersson ser ut att gå tillbaka in i laget. Han spelar med Anton Bengtsson och Henry Bowlby just nu. Anton Bengtsson där in som center alltså för avstängde Brady Ferguson. Han fick ju 2 matcher för sin knätackling i Göteborg i lördags. Och sen då Sundsvik, Sjödin och Zeta.
Oskar Pettersson in i laget efter 3 matcher som extraspelare. Kanske. Jag har själv intervjuat honom idag. Kommer inte ut med honom imorgon bitti. Tycker att han
var?
HD.se.
Snyggt.
tycker alltid att han snackar bra. Jag tycker att han gör det intressant i den här texten också.
Får jag bara lägga in någonting kring detta med matchen som kommer?
Du får lägga in hur mycket du vill.
Nej, det får jag inte. För då kommer det att svälla långt mer än vad...
Matchen som kommer?
Eller matchen som var?
Nej.
Du står som Jesus-statyn i Rio nu.
Jag har inte lika långt hår och ingen skägg har jag heller.
Du har som vanligt en fritt mandat att prata om precis vad du vill.
Men du kan gå på vatten, så varsågod.
Ja, hjälm går på vatten. Nej, men inte den matchen som var, utan den som kommer mot Luleå.
Lule.
För att Rögle har...
Du är van att prata om Luleå i Röglepodden, så kom.
Rögle ska jag säga. Rögle har alltså vunnit de två tidigare matcherna mot Luleå. Luleå kommer till spel med två raka segrar. Luleå har haft en tung säsong också, får man ändå säga, utifrån deras förväntningar. Och det har varit mycket rubriker kring Luleå.
Gnissel.
Men två raka segrar. Sen vill jag bara lägga in en liten sån här...
Brasklapp?
Nej, men kom ihåg grej.
Post-it-lapp, ja.
Ja, en post-it-lapp. En verbal post-it-lapp.
Rätt i pannan på oss.
Ja, för kommer ni ihåg hur läget var senast Rögle mötte Luleå?
Hemma, borta?
Borta.
Hur läget var?
Ja, för Rögle.
Att det är så tomt i min skalle nu borde inte gått in från humorsegmentet.
Nej, jag bara tar det här snabbt.
Det gick förmodligen trögt.
Det här är inte jätteviktigt, men jag har ändå lagt några minuter på det här. Så det är mest för att jag ska få några sekunder i solen här och prata om det.
Kör, Jesus. Ja.
Queen.
Nej, men Rögle hade ju då 5 förluster på de 6 senaste matcherna. När man mötte och åkte upp till Luleå och så vann man där med 5-3. Det var ju starten för Peter Kvartsa och Rögle som sen då tog 5 raka segrar.
Just det, de hittade någonting där. Ja.
Nu minns jag.
Jag också.
Ja, så de hittade någonting mot Luleå. Nu kommer man alltså till spel där man hade 3 raka segrar, va? Och sen förlorade mot Frölunda. Nu kanske man kan hitta finna spåret igen mot Luleå. Man har ju fått lite lättare mot Luleå än vad det var för några säsonger sedan. Nu ville Linus in.
Nej.
Och så vill jag också säga någonting om spelare också. För du, Linus, du skrev en sak om... Det här tycker jag är intressant. Jag vill ändå att ni ska ge det några sekunder med era kommentarer kring detta. Du pratade med Rodrigo Abols och hans poängtorka.
Nej.
Erik Persson gjorde det.
Men tack.
Erik Persson gjorde det.
Och, i Göteborg,
ja,
precis.
Ja, och där fanns det ju då fler spelare som har poäng. Och jag räknade ut också hur det har sett ut för... Linus Sandin, för det tycker jag är en annan spelare som vi tidigare pratade mycket om i samband med Abols, hur de två var ledande i laget. Och det är också en spelare som har haft det väldigt trögt. Han har alltså under de här 9 matcherna som varit sedan Abbots fick gå gjort 1 assist mot Timrå och sen 1 assist, det är den första matchen då med Hansson som huvudtränare. 1 assist plus det avgörande då straffmålet. Så 3 poäng på 9 matcher, ett snitt på 0,33 per match. Innan det så hade han 18 poäng på 23 matcher, 0,78 poäng per match. Hans poängsnitt har ju rasat, inte fullständigt som Abols, men nästan. Där är en spelare som måste upp. Det är inte bara Abols, han måste upp också.
Där är sparkapital.
Intressant spaning, Hjelm. Jag hade ju, skrev ju i en krönika efter när 3-0-förlusten mot Frölunda, apropå lite så sidospår till din spaning, men i alla fall på samma tema, att Sara Ryfors, Bengtsson, Everberg och Sandin, alla har sämst plus minus laget efter tränarbytet med -5. Och de då som har bäst är ju de här grovjobbarna med Sundsvik, Bolby, Sjödin och... Det säger ganska mycket om vad som behöver hända, framförallt i 5-mot-5-spelet för de här spelarna. För att i powerplay har ju till exempel en sån som Tambellini och med flera fått lite utdelning. Men i 5-mot-5-spelet är det många offensiva krafter som stampar.
Och det här fick mig också ställa mig en fråga. För du skrev ju i din krönika där, Linus, att det kan vara läge att återförena en före detta succékedja.
Fan, jag skulle säga att vi skulle ge Linus en golfapplåd för att han har styrt upp så att Rögle får tillbaka den där kedjan. Det är hans förtjänst ju.
Jag tänkte, när du tog godis, tänkte jag, nej, vilken cliffhanger har jag förstört nu?
Jag har inte förstått någonting. Jag tycker att ge Linus en applåd. Han har ändå fått tillbaka den här kedjan. Han skrev att de borde göra det. Nu gör de ju det.
Men jag vill ändå peta in en sak här, för att vad hände egentligen? För Anton Bengtsson, Simon Ryfors och Linus Sandin fick ju igång någonting. Och det pratades om att wow, det här, och de var så nöjda och det funkade så bra. Och de kände igen varandra, hur de spelade och så vidare och så vidare. Sen splittrades de. Jag bara undrar, vad var det som hände egentligen? Varför fick de inte fortsätta?
Det är väl inget särskilt som har hänt. De har väl kämpat med sin effektivitet i det laget hela säsongen egentligen. Har väl gått i stå sista tiden också, så att det känns som att de letar lite nya lösningar. De söker kemi, känns det som.
Everberg, Ryfors och Saar har ju varit, den konstellationen har ju blivit lite bortglömd under säsongens gång. Man har kanske borde ha tagit upp det där tidigare, varför inte återförena dem, men Everberg var ju skadad i början av säsongen. De spelade tillsammans under första säsongen, sen blev Everberg ju när han fick en klubba i ansiktet, eller vad det nu var. Men sen så kom de ju, när Everberg kom tillbaka så sattes de ihop, och sen så var det väl Saar som gick sönder i någon match mot Färjestad, eller vad det nu var. Så att de har ju inte kunnat spela ihop så mycket de första månaderna heller, just de tre.
Vi sa ju, ja, sa ju det på försäsongen liksom, att där är ju en färdig kedja, den behöver man inte fundera på. Den är ju redan klar. Vi vittnar ju om från de första ispassen liksom, vilken kemi som ser ut att finnas där. Så att det bara blev någon match, någon strömmatch, måste ju betraktas som ett
en chock.
Chock vet jag inte, men de hade ju räknat med någonting helt annat.
Då har jag varit tillräckligt i solen. Jag är nöjd.
Nej, nu ska du ju rakt in i solen.
Ska vi ta nummersegmentet, eller ska vi prata lite damer först?
Damerna först, va?
Damerna först.
Mm, för jag såg att Daniel var på väg upp med sin telefon här.
Du är en gentleman, Hjelm. Ska vi släppa in Linus här då?
Ja, men jag tycker det är intressant nu, för de här två matcherna som Rögle har haft mot Malmö. Jag nämnde förra veckan, tror jag, att det nog skulle stå mellan Rögle, Södertälje och Malmö och ta toppplaceringarna i den här damhockeyallsvenska tabellen. Nu vann ju Rögle dubbelt mot Malmö, vilket gör att man har positionerat sig med 5 raka segrar och 15 poäng i topp i tabellen. Ska sägas också att Södertälje då har också vunnit 3 raka och har 26-3 i målskillnad på de 3 matcherna. Nu möter ju Rögle Troja på kvällen. Den här onsdagen när vi spelar in, så återstår om den sviten är intakt när alla lyssnar. Men de har ju också gjort lite intressanta grejer inför den här fortsättningsserien på säsongen. Intervjuat Julius Bergqvist, som det är tränaren, han snackar, och även spelare Johanna Eldebäck som är poängbäst i laget på de här 5 matcherna, har pratat om den här hårdträningen som laget har legat i, även när de spelade matcher under förra säsongen. Alltså verkligen satt en ny grundträning för att komma in så förberedda som möjligt i detta stadiet av säsongen, och där vittnar i alla fall Johanna Elbeck om att de kände av det, alltså att de är mer vältränade än många av sina motståndare. Så att jag tycker att Rögle står i ett intressant läge här inför, för de kommer ju ta sig vidare till nästa steg, och då blir det ju playoff-läge, och i sista steget på det playoffet så möter ju det bästa laget för allsvenskan STHL-motstånd för att försöka kvala sig upp.
Känslan i höstas var ju att de inte kommer ha en suck att nå STHL redan denna säsongen, att det var alldeles för tidigt, och det tror jag fortfarande att det är, men känslan är ju att detta unga laget har skett lite individuell utveckling på sina håll och att de kanske ligger lite längre fram i utvecklingen än vad man trodde. Jag tyckte att när man såg premiären mot Malmö så kändes ju Malmö nästan snäppet vassare, även om Rögle vann. Men det känns som att de har fått snur på den spelarutvecklingen.
Ja, framförallt så är det ju första hela säsongen med jättemånga i den truppen, med den här typen av träningsbelastning, med den här typen av seriositet, satsning och allt sånt. Så att om de är redo för STHL, jag tror snarare att det hade kanske gynnat det här laget att få gå ett par steg i playoffet, för att känna på det, kanske till och med möta det här STHL-motståndet i steg 2, men sen under nästa säsong bygga vidare på alla de här unga spelarna för att vara riktigt redo att gå upp kanske år två eller år tre.
Och då kan man väl säga att ni har svarat på Rickard Bergs fråga. Har vi någon koll på hur bra lagen i damallsvenskan är? Rögle går ju onekligen bra där också med två raka derbysegrar. Tar det stopp i playoff 2, tro, eller är det orealistiskt att tro på kval mot SDHL-lag redan första säsongen? Tack för en grym podd som vanligt. Tack för brummet, säger vi. Men frågan är väl besvarad, va?
Alltså, ja, men nu när de har slagit Malmö två gånger här, de ska möta Malmö en gång till. Men jag är jättenyfiken på när de ska möta Södertälje. Det känns ju som den starkaste utmanaren bara av att se på resultaten hittills. Så att, hur står de sig mot Södertälje? Man vill nästan se det innan man kan göra någon sån här fingervisning om okej, okay, skulle de räcka i playoff 1, 2, 3 och ut mot STHL? Jag vill kika in de matcherna. De har inte mött dem än, så att det vill jag gärna kika på först.
Dag och Hansson brukar ju prata sådana metaforer med hus och grunder och allt möjligt. Man får ju ändå säga att Rögle har börjat bygga på det här huset denna säsongen. Det är liksom de har slått i sina första spikar denna säsongen. Det är ju några andra klubbar som har snickrat på sina i ett par år och borde ligga lite längre fram och lärt sig av lite fler misstag. Så att, rimligen är det väl lite tidigt, men ja, utvecklingen går nog lite raskare än vad jag hade tänkt i alla fall.
Ska vi...
Har du fler frågor eller?
Ja, det finns fler frågor.
Man ska kasta ut någon snabbt då.
Ska jag göra det? Fast det är inte kopplat till damerna.
Nej, är det han Röde Korven eller...
Farbror Grön?
Pelle Päron? Nej.
Ni kan få en om Farbror Grön.
Ja.
Den skulle i och för sig ha varit när vi pratade om tränare, men han skriver så här.
Vi har redan besvarat den kanske.
Det här namnet tog ni inte upp. Anton Blomqvist kontrakt som HC AIK går ut den här säsongen. Han ryktas vara på väg till SHL. Han har dessutom anknytning till Skåne. Han har inte lyckats lyfta AIK, men han verkar ha en tydlig identitet och riktning. Han tankar om honom som kandidat till HC i Rögle.
Headcoach då, får man förmoda att han menar. Det är samma där, jättesvårt. Jag vet ingenting om honom, hur han jobbar innanför deras väggar, men han ger ju ett verbalt otroligt intressant intryck. Han pratar ju som få andra. Han har inte bara anknytning till Skåne, han har dessutom en ganska stark anknytning till Malmö Redhawks, vilket brukar vara försvårande i sammanhanget när det ska anställas huvudtränare här. Har jag för mig att han har. Men det är ju onekligen spännande namn som... Pilarna pekar väl mot SHL för hans del, men om det är i Rögle, det låter vi vara osagt.
Känner att jag inte har lett det här avsnittet 100% bra med tanke på när frågorna kommer. Men Magnus Mörk undrar, tror ni man ersätter Ryfors med en ny toppcenter nästa säsong eller vågar man testa Linus Sjödin högre upp i hierarkin? Ni pratade i förra avsnittet om behovet av himmapågar. Kan ni inte prata lite om hans nya roll i bland annat PP?
Ja, men det är ju en skräll att Linus Sjödin är med i powerplay, men jag tror inte att han är redo för någon sån uppgraderad roll. Jag tror absolut att de måste ha in en toppcenter med och fightas med andra klubbar om en dyr toppcenter.
Och en sista fråga innan mitt älskningssegment med nummer då. Macke, förvisso en diffus fråga och lite spekulerande i sin natur, men hur är känslan hos er som bevakar laget på träningar nu jämfört med i slutet på Abbott-eran? Känns det gladare på träningarna? Är intensiteten högre eller lägre? Är det någon märkbar skillnad på enskild spelare slash gruppen?
Enskild spelare... Ja, men det har ju ändå spelare vittnat om, tycker jag. Alltså att det är mer... uppsluppet på träningarna. Det tycker jag väl ändå att man kan se att det är mer leenden och sådär. Och kanske lite färre avbrott också under övningarna. Men tempot och sådär vet jag inte riktigt om jag tycker att jag ser någon jätteskillnad att det har gått upp eller ner på så sätt. Om jag ser någon stor skillnad på en enskild spelare, ja, det är väl några av de här unga spelarna. Med Sjödin och Seter och de som kanske ta för sig lite mer än vad de gjort innan.
Jag inser att jag har sett väldigt, väldigt få träningar, om ens någon. Så att min åsikt får väl... Jag tror inte jag vågar göra någon större utfästelse. Men jag blev inte visat idag. Och jag tycker inte att det var någon vidare träning från mina amatörögon. Intensitetmässigt kändes ju inte som ett hack uppåt. Det var ju, vi log ju ofta när vi satt och kollade på när Cam höll i träningen att han gillar sin pipa. Man hör den här pipan hela tiden när liksom nästa spelare skulle ge sig iväg på övningar och så. Det är lite mindre pipblåsningar. Det är men mycket likt. Men jag tror jag behöver se lite mer träningar innan jag gör några utfästelser.
Hörrni, tiden har sprungit iväg. Vi är över en timme nu. Ja. Jag tror inte att ni orkar med mer.
Ta det nästa vecka.
Vi tar av oss lurarna.
Nej, det gör ni inte alls.
Okej, då är det så att om vi ska behöva traggla oss igenom det här segmentet nu.
Ja.
Och plåga lyssnarna med det.
Ja.
Då måste du ändå krypa till korset. Jesus står ju här nu.
Ja.
Ja.
Vad ska jag krypa till korset, så jag säga?
Ja, för jag vill ju få ett retroaktivt rätt från förra veckans avsnitt.
Okej.
Okay. Det ska du nog ha faktiskt.
Ja.
För?
Nummer 17.
Jag sa väl, du sa Jim Persson eller?
Jim Brithén.
Ja, det är samma person.
Men han har tydligen haft nummer 17.
Ja, men han har haft alla nummer, har vi konstaterat. Så att, du kan ju alltid så kasta in Jim Brithén. Han har i alla fall haft 5 nummer tror jag.
Ja, okej.
Okay. Jag ger dig det rätt. Jag vet vad du menar igen. Ja. Du får ett retroaktivt rätt.
Ja, av mig. Tack. Men vad har vi för nummer idag då som vi ska försöka och spå?
Alltså introt till veckans nummer är av ett lite annorlunda karaktär. Jag fick en fråga av min dotter från Tisen som sa, vet du vem Patrik Selin är? Tänkte jag.
Sillen!
Ja, då sa jag, tänkte jag direkt, ja, nummer 7, ja, jo, tänkte jag innan jag svarade. Och då till saken här att hon är helt intresserad av ishockey. Hon frågade för något år sedan om Skellefteå och Luleå var samma lag. Så det är på den nivån hennes liksom, hockeyintresse ligger på. Så jag blev förvånad varför hon ställde den här frågan. Och då sa jag, ja det vet jag mycket väl, men varför vet du vem Patrik Selin är? Och då sa hon, därför att han dejtar Bianca Ingrosso.
Aha.
Och då är det frågetecken som ska in på våra 3. Hjälp, du ser ut som en frågetecken.
Tycker du skarva lite för att hitta nummer till ditt segment? Ja. Du går långa vägar istället för att slå i alla dina böcker och så.
Men då skrattade jag och sa, okej, jaha. Ja, det visste jag inte. Det var ju intressant. Men det ledde mig, han hade ju nummer 7. Så tänkte jag att det är väl ett alldeles utmärkt.
Äntligen ett nummer man kan lite på i.
Allan Lesund.
Mats Böttger. Anton Santosson.
Ja. Inte Santesson, du får rätt för den, men
har du googlat innan eller? Att du bara drar Mats Böttger och hatten. Det känns ju otroligt tveksamt.
Det är så, det är så grymt bra det här alltså. Är det rätt eller?
Vad står där? Du står med någon pappas bibba i nävarna här. Jag vill gärna se vad du står med.
Jag har ju stått här och refererat på massa...
Ja. Men att du kunde Mats Böttger om 7.
Det är
imponerande. Ja, men det är ju självklart.
Men ni ska få gissa när vi kommer lite mer till nutid. Jag ska svepa förbi historiken hyfsat snabbt. Det är 23 spelare som jag har hittat som har nummer 7. Den första spelaren som jag har hittat heter Lennart Skördåker. Han spelade 4 raka säsonger i Rögle på 60-talet, 64-68. Han kom från IK Skinnarna. Kan du göra en anteckning om Hjelm? Därefter 69-72 Kai Nilsson. Vi snackar om Posta Kai.
Ja, jag är ledsen. Jag har ingen koppling där alltså.
Nej, Ängelholmare. Hans son är förut hockeyagent Martin Nilsson tror jag. Mm. Kai spelade 3 säsonger i Rögle, sen gick han till Tyskland. Han har faktiskt varit proffs i 11 raka säsonger. Detta skulle jag nästan vilja lyssna på. Han var proffs i Tyskland på 70-80-talet. Berliners SC. 72-73 har vi en back som heter Per Bredberg.
Men var 20 spelare kvar nu då?
Ja, men jag jobbar mig framåt här. Lars Bertil Batto Willemsson har jag nämnt någon gång tidigare.
Många gånger.
Han spelar i den här tröjan 74-81. Moderklubb Stidsvig IF. Jag tycker det är
tungt.
Det är respekt.
Det är det.
Han gjorde 10 säsonger i Rögle. Sen spelade han även i tröja 16 och 13. Vilket ni förstås kommer ihåg eftersom jag har gått igenom de nummerna tidigare. 81, 82 och 82, 83 så var det Christer Olsson Så här långt tror jag att det är ganska blankt i även lyssnarnas rätt svarkolumner. Men sen 85-86 så tror jag att det är ganska många som klippar den här backen som kom från Holland, eller Nederländerna som det heter på riktigt.
En nederländsk back?
Exakt, kanske den enda holländaren som har spelat i Rögle genom tiderna.
Van Schnaipen.
Bra förslag, men han heter faktiskt Henk Hille. Jag har ju faktiskt tagit in en hälsning från honom en gång. Han gjorde bara en säsong i Rögle, sen gick han faktiskt till Malmö. Gjorde också en säsong i Osby, annars så höll han till i Nederländerna. 86, 87 och 87, 88. Det var en finsk back som sen återkom som tränare under finnsäsongen.
Antti Suomalainen.
Nej. Kreativa gissningar ska du dock ha cred för. Hannu Niemi heter han. 88-89 så dokumenterar vi en, det första jag tänkte på var dunderflopp. Och siffrorna ger mig rätt på den punkten. Det var Mikael Johansson hette han.
Inte den Micke Johansson va?
Nej, han kom från IK Viking. Sen återvände han till Sunne och gjorde 11 säsonger där. Men i Rögle så blev han bara registrerad för en match.
Att du inte tog den igen.
Det är inte som det där segment, den där gången när jag verkligen
när du
kokade
alla.
Dig.
Nej, det var starkt.
Är du klar Sternos brorsa?
Ja.
Det var ju stort. Bill Sarin också.
Ja, det är med.
90-91-91-92. En back från Jonstorps IF som var en av 10 backar. Han måste ha haft en mycket perifer roll för jag minns inte ens namnet. Måste jag vara ärlig och säga. Rickard Svensson. 92-93. Det är en riktig profil som många av de äldre lyssnarna har mycket. En rysk back som tillbringar nästan hela sin karriär i CSKA Moskva. Han vann 2 OS-guld och 1 VM-guld och gjorde en säsong i Rögle i Elitserien 92-93.
Kassatonov.
Nej, men han har nog spelat hockey ihop med honom. Han täckte skott med ansiktet om det, behövdes och det går fortfarande rykten om hans linser. Igor Stelnov.
Det är ett namn som jag faktiskt har hört. Men jag hade inte kunnat pricka in det.
93-94, 94-95, 95-96. Samuel Jonssons pappa.
Pierre,
som även spelar i tröja 12 och 22. Det är därför du kommer ihåg det, Hjelm. Jag har pratat om detta innan. 96-97, 97-98 var det en back på gästbesök i Rögle. Han har varit materialare i Linköping sedan 2012.
Uffe Söderström?
Nej. Peter Kasparsson.
Oh, det kom första spelaren jag har något minne av.
Ja, nu är ju till och med du född, Linus, så nu kan du vara med och gissa här.
Välkommen
vilket,
in i
vilket år spelet. Var du på förresten?
96-97, 97-98. Peter Kasparsson var den enda nyförvärvet som fick vara kvar när alla finnarna och amerikanerna fick sparken. Så jag pratade om förra veckan.
Ja, på nummer 17.
Exakt. Vad som hette?
Nej, jag minns inte.
Nej, Vesa Goman.
Vesa Goman, ja.
Vad för mig. Nu är det mycket namn i mitt huvud också. 99-00-00-01, Shabba Prosek. 01-02, Martin Eriksson. En Göingepug, vill jag minnas. Som sen bytte namn till 3. 02-03 var det 2...
Inte bytte namn, väl?
Nej, jag tänkte det. Också ja. Det, ja.
Men konstigt, du bytte namn till 3.
Ja. Ja, det...
3 Eriksson.
Hade man ens fått det? Byta efternamn till 3.
Det får man säkert.
Ja, det är ett företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
.03 så var det 2 sen som gick vidare och blev ganska stora i SHL-sammanhang som delade på numret. Per Albrandt och Alexander Bergström.
Har de haft 7?
Ja, Albrandt hade aldrig tätt där.
Jag tror att det var ett tillfälle till historia där. Sen 03-04 var det Alexander Bergström. 06-11 5 hela säsonger. Mycket riktigt som Mattias Hjelm kunde.
Käre Butker.
Mats Butker. 11-12. En back som sen bytte nummer till 47. Han är 36 år idag och är faktiskt lagkapten i Frisk Asker. Spelar fortfarande. En norrman.
En back norrman.
Det här ska man ju kunna.
Ja, det ska man faktiskt.
Var med i landslaget.
Jag bara han Peter Lorentzen i huvudet.
Det här vet jag ju vem det är.
Jag kommer ihåg att jag såg en match med min kollega Marian som konstaterade att pucken hatade honom. Han sa det.
Jag kommer störa mig nu när jag inte kommer på det här namnet.
Åh, herregud.
Jag tror att några lyssnare sitter med trumf på handen. Mm. Om vi säger att han heter Alexander
Bonsaxen.
Bonsaxen.
Bonsaxen. Jag har gjort hemma hos reportage med Bonsaxen och Alexander Johansson.
Är det sant?
Svagt borde jag ha.
Säger jag, är det sant? Jag glömde det alltså.
Ett rep som satte spår.
Det var lite mig.
Det var dåligt.
Är det någon som har missat Anton Santesson, junioren, som registreras för 2 matcher i tröja 7?
Jag sa ju honom, Anton Santesson.
Säsongen 2012-13, så är ni förlåtna. Jag ger er syndernas förlåtelse. 2013-14, en back som jag tror hade lite Brynäs anknytning som ganska perifer får man säga, trots att han faktiskt gjorde 7 plus 13 på 49 matcher.
Brynäs
anknytning. En Brynäs back.
En rejtare, rätt stor.
Rejtare, rätt stor Brynäs anknytning.
Vilket år?
2013-14. Det är ändå säsongen när ni borde vara
ja,
med i matchen.
Jag vet. Det står helt still.
Du ska se, då var de nere i Allsvenskan igen va?
Ja, det är sant.
Brynäs anknytning.
Viktor
Berglind.
Viktor Berglind.
Viktor Berglind. Ja, det hade jag aldrig kommit på.
Han är i Karlskoga sen vill jag minnas.
Det kan stämma. Det stämmer till och med. Sen är vi ju framme vid
Lesund.
Nej. Skandalernas man.
Devaux.
André Devaux. Dansade in en höstkväll 2014, gjorde 20 matcher i Rögle, sen gjorde han faktiskt 2 plus 3 i det där kvalet som gjorde att de gick upp i SHL. Sen är vi framme vid Bianca Ingrossos date, Patrik Selin. 2015-16 så spelade han i Rögle och gjorde 20 mål, 16 assist. Det minns man ändå som det var en bra, riktigt bra maskenvärvning. Jag vill minnas att han också var i Tre Kronor där ett tag. Du gjorde bara 6 plus 3 på säsongen därpå, 16-17, för mig att han...
Mycket med hjärnskakning. Han var ju fullt att lägga av, va?
Jag ser till och med situationen framför mig när han fick hjärnskakning och åkte in i offensiv zon när han spelade i Rögle.
Drog sen vidare till Luleå. Sen är det faktiskt lite hopp till den sista användaren som då är Erlend Lesund som gör sin 5:e säsong i tröja nummer 7.
Ja, underkänt, Hjelm, som vanligt.
Jag tycker jag är överkänd nu.
Ja, Bonsaxen, Berglin, nej, där är flera som man borde ha norpat där.
Jag brukar ligga på noll.
Och det var också, för övrigt.
Vi fick sällskap idag av en gammal profil på läktaren som tyckte att ni är fruktansvärt dåliga på det här med nummer.
Faktiskt. Ja, mitt självförtroende var inte episkt högt när vi gick
Jag säger inte emot. Det är bara att skriva under på det.
Men du är så bra på mycket annat. Och du också, Linus. Framförallt på podda.
Härligt.
Men ni är väl nästan färdiga med det. Men
nu är vi i mål.
Nu måste vi vara färdiga.
Ja, vi är i mål.
Nu går vi ut och andas.
Ja, det gör vi. Och vi tackar er för att ni har följt med oss hela vägen till detta slut.
Under himlen.
Ja.
Hej med er.
Hej med er.